Du lyssnar på Englands historia 3. Från huset Stuart till industrialisering av Dick Harrison. Inläst av mig, Magnus Råsman. Jakob den förste. Med Jakob den förstes uppstigande på tronen övertogs England av det skotska kungahuset Stuart. Britanniens båda riken förenades i en personalunion, men inte i en realunion. I allt väsentligt förblev England och Skottland två skilda politiska enheter, förenade genom Jakobs person. Skottland behöll sitt eget parlament, som härskade över det nordliga riket tillsammans med de rådgivare som Jakob avdelade till att regera, medan han själv residerade i London. Englands nye kung var, till skillnad från modern Maria Stuart, en pålitlig protestant. Dessutom hade han vittra intressen och ett livligt intellekt, vilket inte alltid var till omgivningens gagn. Till Jakobs mörka sidor, som han delade med många mäktiga män och kvinnor under 1500- och 1600-talen, hörde en fascination för häxeri och trolldom, sataniska konster som han svurit att bekämpa. Under sin tid som skotsk kung hade Jakob presiderat över rättegångar mot misstänkta häxor, ställt sig bakom Skottlands första stora häxjakter och intresserat medverkat vid tortyrsessioner. År 1597 publicerade han rent av en egen bok i ämnet, Demonologi. I slutet av 1590-talet skrev Jakob också två böcker om kungaämbetets teologiska fundament, i vilka han utforskade bibliska argument för monarkens maktutövning. Här närmade sig Jakob den typ av tänkande som skulle komma att förknippas med 1600-talets absolutism, den statsideologi som nedprioriterade parlamentets och andra folkvalda församlingars välde till förmån för kungens. Jakob var den bestämda uppfattningen att monarker endast var ansvariga inför Gud och att de borde äga rätten att styra sina riken utan att blockeras av andra maktfullkomliga instanser. En av böckerna, Basilikon Doron, var ämnad att användas som handbok i konsten att vara kung. Förutom denna egna produktion var Jakob en aktiv litteraturmecenat. Redan vid 18 års ålder hade han skrivit en manual för poetiskt författarskap och en skildring av skotsk lyrisk tradition. Som engelsk kung vidareutvecklade han sin renässansådra och understödde med kraft William Shakespeare och andra av tidens prominenta kulturella gestalter. Övergången från huset Tudor till huset Stuart gick smidigt. Jakob lät medlemmarna av den inre kretsen av kungliga rådgivare, Privy Council, sitta kvar. Detta i enlighet med den hemliga överenskommelse han slutit med Robert Cecil. Han nöjdes med att så småningom utöka församlingen med några personliga vänner och fem skotska adelsmän. Cecil själv fick fortsätta att regera efter bästa förmåga och belönade sedermera med titeln Earl of Salisbury. Visserligen avslöjades ett par tidstypiska sammansvärningar, men Jakob och rådgivarna hanterade hoten med lätthet. Jakob och Cecil såg också till att avsluta det långvariga kriget mot den spanska monarkin. I augusti 1604 slöts fred mellan parterna. Men när Jakob sökte genomdriva sina egna politiska visioner blev det tvärstopp. Varken det engelska eller det skotska parlamentet hade något till övers för hans idéer om den gudagivna kungamakten. Ej heller för planen att omvandla personalunionen till en realunion. Jakob gjorde ingen hemlighet av att han önskade avskaffa England och Skottland och ersätta dem med riket Storbritannien, med ett gemensamt parlament och en gemensam lag. Och han gjorde en uttrycklig poäng av att kalla sig King of Great Britain. Båda parlamenten vände emellertid.